Så, välkomna till gudstjänst. Och för er som lyssnar på internet så vill jag säga välkomna nu. Jag vet inte hur många som vet om det. Jag tror inte att Peter Kränge vet om det, för han har gjort jättemycket fika och mat nu. Men det är så här att det är utlyst en böne- och fastedag. Jag tror att det är inte så många som har hakat på. Kanske finns några. Men så jag tror inte du behöver vara orolig. Folk kommer att äta. Men det är så här att det togs ett initiativ här alldeles nyligen. Och det här är inget aprilskämt nu, om ni tror det. Utan det är verkligen så att alla de kyrkor som vi har världen över, Greater Grace, eller Nordens Mission som vi heter i Sverige, vi har sagt att den första dagen i varje månad, och det råkade bli idag då, så kommer vi ha en speciell bön och fastedag. Och för er som inte vet så är det så att vi har faktiskt över 500 kyrkor i världen. Vi är ju inte vad man kallar traditionellt ett samfund, där det finns så att säga en väldigt strikt, rigorös organisation, utan vi är en samling fria församlingar som har starka andliga band men ganska lösa, ska vi säga, formella band. Och en del kyrkor är små, som vi är. Och en del är väldigt stora, hundratals och kanske till och med tusentals i vissa fall. Så det finns en väldig blandning. Men det finns i alla fall över 500 på samtliga kontinenter utom Antarktis. Därför att där bor det bara pingviner och forskare. Och i och för sig, de kanske också behöver bli frälsta. Forskarna åtminstone, pingvinerna vet jag inte. Men. Det är intressant att veta att idag så är det tusentals människor som fastar och ber. Och det är ju inte så. Jag har inte pålyst det. Jag fick reda på det ganska nyligen. Så att, och jag vill ju inte vara den som förstör festen. Liksom. Ha, då kan vi inte äta. Så känner helt fria. Det är alltid så med allting som har med Gud att göra. Och faktum är att vi ska tala idag faktiskt om bön. Inte så mycket om fasta, men om bön. Och det är alltid viktigt att det man gör är någonting som man gör inför Gud och utan tvång. Pastor Peter nämnde det i kollekttalet också här, att liksom, det är frivilligt. Det finns en välsignelse i detta. Det är inte liksom att vi ska sträva efter att samla några poäng hos Gud och tro att han älskar oss mera bara för att vi ger eller ber eller fastar eller vad det nu kan vara, utan vi är frälsta av nåd. Guds kärlek till oss är inte beroende på eller beroende av vårt uppförande, utan vi är Guds barn på grund av att vi har blivit födda till Guds barn, inte någonting annat. Så det är det initiativet. Så idag så ska vi tala om att förbli i honom. Och vår text har vi hämtat från Johannes 15 kapitel, Johannes evangeliets 15 kapitel, och verserna 1 till och med 8. Så Johannes 15, 1 till och med 8. Och jag tänkte också faktiskt läsa vers 16 där, för att den hör till. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mera frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni heller bli det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden. Och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be vad ni vill så ska ni få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och sen vers 16 också. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er att bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Det finns mycket att säga om den här texten. Och tyvärr är det så att många människor, kanske också vi, många gånger har blivit ganska missmodiga av att läsa den här texten. Och många har tänkt sig att det är en frälsningsvers. Och man tänker att okej, bär jag inte frukt, ja då kan jag inte vara en troende. Eller har jag slutat bära frukt, då har jag förlorat min frälsning. Eller vad det nu kan vara. Men låt mig säga redan från början att det här är inte versar som talar om frälsningen. Det här är versar som talar om vår gemenskap med Herren. Vår frälsning är intakt. Vår frälsning kan inte rubbas. Den kan inte förbättras, den kan inte förändras, den kan inte mistas, den kan inte göra någonting. Den har vi fått av nåd, och det man får av nåd, det får man också behålla av nåd. Han bevarar oss i detta. Vi är födda på nytt, vi har blivit nya skapelser. Men som nya skapelser så har vi också kött. Och detta kött kan vi leva i, säger Bibeln väldigt klart och tydligt. Och när vi gör det, då har vi ingen gemenskap med honom. Och när vi inte har någon gemenskap med honom, då bär vi inte frukt. Och det är det som det syftar på när vi som grenar inte är, kopplade till honom. Men jag vill tala om tre saker idag som har att göra med vårt bönesvar. Tre saker som har att göra med vårt bönesvar. Och det första är kallelsen. Och det andra är kunskapen. Och det tredje är karaktären. Så kallelse, kunskap och karaktär. Om vi börjar med kallelsen. Då menar jag inte kallelse i bemärkelse som att Gud har talat till mig om att åka till en viss plats och göra en viss sak. Utan när jag säger kallelse så menar jag kallelsen till att bli präst. Därför att det är en kallelse. Gud har kallat alla människor till honom själv. Vi har talat ganska mycket om här på onsdagar att en del människor tror att Gud bara drar vissa människor. Han har utvalt vissa människor. Men Bibeln säger tydligt att Gud kallar alla människor. Gud drar alla människor. Men tyvärr så är det så att alla gensvarar inte till den här kallelsen. Alla tror inte. En del står emot det och säger jag vill inte ha det här. Jag tar inte emot det. Men alla de som trodde på hans namn, står det i Johannes 1:12. De gav han rätten att bli Guds barn. Jag tycker det är så häftigt att vi har rätten att bli Guds barn. Det är faktiskt någonting som vi kan kräva av Gud. Om jag vill bli frälst så finns möjligheten. Han gav oss rätten att bli Guds barn. Så vi har en kallelse att bli frälsta. Varför säger jag det? Jo, därför att bön är någonting för Guds folk. Jag hör ibland människor som säger jag ber liksom sådär om jag får det svårt och jag har det jobbigt och så vidare. Och folk har sina små bön. Alla kan be en bön. Alla kan liksom producera det här. Men bön och bönesvar är kopplat till Guds folk. Så det första som vi behöver göra för att få bönesvar, det är att bli frälsta. Och nu är det så att jag påstår inte att någon inte här är det. Men det är folk som lyssnar på internet, kanske, förhoppningsvis, och så vidare. Och det finns så många föreställningar om vad frälsningen är. Många människor går genom livet och tror att man är kristen därför att man blev döpt som barn. Hade ingen aning om att en präst skvätte lite vatten på huvudet när jag var 3 månader eller vad det kan vara. Och sen gick jag och konfirmerade mig när jag var 14 år. Därför att kompisarna gjorde det. Och jag blev lovad en moped. När jag, eller vad det nu kan vara. Man blir inte frälst genom att bli döpt som barn. Och att få eller gå igenom konfirmation. Ja, det här säger jag inte för att jämföra kyrkor och jämföra samfund. Vad de tror och tänker. Inte alls. spelar ingen roll vem jag är. Men Bibeln säger att frälst blir jag genom att tro på evangelium. Vad är evangelium? Evangelium är att Jesus Kristus har kommit in i denna värld. Gud själv blev en människa i Jesus. Han tog vår synd och skuld på sig. Han dog för detta på korset. Om jag personligen tror på detta, när den helige ande levande gör detta i mitt hjärta. Och han gör det, för han drar alla människor. Om jag tror på detta, då blir jag frälst. Jag kan bli frälst i bilen, i hemmet, på toa till och med, i duschen, var helst jag är. Det har ingenting med platsen att göra, det har ingenting med omständigheterna att göra. I det ögonblick jag ropar till Gud i mitt hjärta och säger, fräls mig, arme syndare. Då gör han det, och det är i ett ögonblicksverk, och det har evigt resultat. Och det är den underbaraste, fantastiskaste, kanske inget ord finns som heter så, gåva som vi kan få och ta emot. Så jag säger det bara för att vi ska kunna uppleva det som Johannes 15 talar om. Så behöver vi bli frälsta. Det är en grundförutsättning för att få bönesvar. Och han säger detta i vers 3 till lärjungarna. Ni är redan nu rena i kraft av det ord jag har talat till. Så hur blev de frälsta? Jo, genom det ord som han talade till dem, och det trodde de på. Så de är redan frälsta. Så vi kan utgå ifrån det. Han talar till lärjungarna, han talar till alla i förlängningen. Men han säger, ni är redan rena. Så det är ingen diskussion. Och i Romarbrevet 5:1 står det att vi har blivit förklarade rättfärdiga. Det är ett domsbeslut som Gud har fattat i sin himmelska domstol, där vi har stått anklagade för att vi är syndare. Och Satan anklagar oss och säger att, eller inför Gud och säger att, titta, de är ju syndare. De har begått, vad ska du göra åt det, du rättfärdige Gud? Och vi har ingenting att säga till vårt försvar. Så jag är en god människa och jag går i kyrkan ibland och jag ger lite ibland till de fattiga. Och jag gör alla de här grejerna som vi tror är förknippat med det kristna livet. Kanske. Men. Han säger, det har inte med det att göra. Det har att göra med vems rättfärdighet du har. Och det står att vi har fått hans rättfärdighet oss tillräknat. Så det är ett Jesus trädde fram som, vadå, vår advokat. Vi predikade om det faktiskt i onsdags från 1 Johannes 2, verserna 1 och 2. Att han för vår talan inför Gud. Han är vår paraketos. Det vill säga han som går vid vår sida och ger oss tröst. Men i en engelsk översättning så används faktiskt ordet advokat. Han är vår advokat. Han för vår talan. Han vet vad fadern behöver höra. Han behöver höra att det är fullbordat. Han behöver höra att synderna har döds för. Han behöver höra att vi kan bli frälsta genom tron på honom. Så han säger, jag för er talan. Ta det bara lugnt. Ni behöver inte oroa er för någonting. Jag är eran advokat. Så vi har en kallelse till att bli frälsta. Och det är en förutsättning för att kunna få ett bönesvar. Nummer 2, så har vi kunskapen. Kunskapen. Och vad är det kunskapen om? Jo, kunskapen om Guds vilja. Ibland så tror vi att bön är att göra Guds vilja till vår vilja. Det vill säga att vi försöker att strida en slags kamp inför Gud. Vi tror att Gud är där uppe motvillig. Och nu ska jag be. Så min bön går ut på att försöka förhandla med Gud. Eller strida med Gud. Eller att övertyga honom om att min vilja är bättre än din vilja. Och liksom vi har den här idén om att Gud egentligen inte vill välsigna oss och egentligen inte vill svara på våra böner. Men det är så fel. Det är så fel, därför att i Lukas 11 så säger han att det faktiskt är så att även våra jordiska fäder, trots att de är syndiga, trots att de är fallna, vet att ge sina barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte den himmelske fadern göra det? Så han sätter det i jämförelse om vi, syndiga, fallna människor, vet hur vi ska vara goda och välsigna varandra, och i synnerhet våra egna familjer, våra egna barn. Ja, hur mycket mer ska då inte en fullkomlig och perfekt himmelsk fader veta hur man ska göra det? Och det här är fantastiskt att tänka på, att bön handlar om att hitta Guds vilja och låta den bli en del av mig. För att Guds plan och Guds vilja är att välsigna oss. Och det är det jag vill upptäcka. För vad är bön egentligen? Bön är bara ett Guds barn som umgås med sin himmelske fader. Det är ingenting konstigare än det. Det är inte några magiska formler. Det är inte några koncept. Det är gemenskap med honom. Och om ni vill ha ett framgångskoncept i livet, så är det att söka Guds vilja och bli en del av den. Söka Guds vilja och bli en del av den. Vet ni, jag hörde en person berätta en gång om hur en basketbollscoach körde någonstans ute på landet. Och sen helt plötsligt så såg han en ung gymnasieelev, en pojke, som var 2,10 lång. Och han stannar bilen, han kliver av, han går fram till den här killen och säger: jag vill ge dig ett stipendie så att du kan gå till högskola eller college och spela basket för oss under tiden. Och han sa: tyvärr, han säger den här mannen, att det låter ju lockande, men problemet är att jag kan inte spela basket. Jag vet inte hur man gör det. Och han sa: det är inga problem, vi kan lära dig att spela basket, men jag kan inte lära någon att bli 2,10. Och vad är poängen? Jo, poängen är att om vi har kunskapen kan vi alltid lära oss. Vad är Guds vilja? Det kan jag lära mig. Jag kan studera ordet, jag kan komma till kyrkan, jag kan gå i bibelskola, jag kan lyssna in vad som är Guds vilja. Men jag behöver ha karaktär. Jag behöver växa andligen för att kunna be. Vi kan alltid be om rätt saker, men ändå inte få bönesvar. Har ni märkt det någon gång? Vi kan ibland missa det. Och vi ska inte bara be i enlighet med Guds vilja, men vi ska också leva i enlighet med Guds vilja. Och det står i Efesierbrevet 4:1 att vi ska vandra värdigt den kallelse vi har fått. Och vad var vår kallelse? Att bli frälsta. Vi har blivit frälsta, vi har tagit emot frälsningen, vi är Guds barn. Och nu vill vi ha kunskap om vad det innebär att be de rätta bönerna. Men inte bara det, vi måste ha karaktären. Vi måste vara 2,10 långa i vårt andliga liv för att vi ska kunna gå in i en meningsfull, fruktbärande bön. Och det för oss till den tredje punkten här idag. Kallelsen först, frälsningen. Kunskapen sen, Guds vilja. Men nu karaktären, helgelsen. Vad innebär att vara helgad? Eller vad innebär helgelse? Vi talar om frälsning egentligen i tre olika termer, eller tre olika stadier ska vi säga mera korrekt. Först talar vi om rättfärdiggörelse. Det är någonting som sker dåtid. När jag trodde på Jesus Kristus blev jag rättfärdig. Jag blev förklarad rättfärdig i hans himmelska domstol. Men sedan har vi helgelsen. Det är någonting som pågår nu. Det är nu vi växer i nåd och kunskap om honom. I andra Petrus 3:18. Det är också nu som vi blir omformade till hans sons avbild. I Romarbrevet 8:29. Det är helgelsen. Det är någonting som pågår just nu i varje troendes liv. Att vi blir mer och mer avskilda till honom. Att vi mer och mer korsfäster oss själva, det vill säga vårt kött, erfarenhetsmässigt. Och lär känna honom genom vår pånyttfödda ande som hans ande har förenats med i 1 Korinthierbrevet 6:17. Så det här är helgelse, men det finns också ett förhärligande. Det vill säga att en dag så ska vi bli förhärligade. Vi ska få en uppståndelsekropp. Och det ligger i framtiden. Så vi ser hur frälsningen är dåtid. Vi är fria från syndens straff. Frälsningen är nutid. Vi helgar oss. Vi blir fria från syndens kraft. Och det finns en frälsning som ligger i framtiden när vi får vår uppståndelsekropp. Vi blir fria från syndens närvaro. Så syndens straff, syndens kraft och syndens närvaro. Allt detta behöver vi bli fria från. Och vad innebär det då att ha en karaktär som gör att vi kan be? I Psaltaren 66 och vers 18 så skriver psalmisten: skulle jag ha haft onda avsikter i mitt hjärta, skulle Herren inte hört mig. Och det är intressant, för det finns ett samband mellan helgelse och bönesvar. Och någon säger, men jag gillar inte riktigt de tankarna, för de låter inte så fullbordat verk. Därför att fullbordade verket, och det är bara nåd. Okej? Jag tror också på bara nåd. För allt som Gud gör är nåd. Därför att han är nådesfull. Det är hans karaktär och hans natur. Han kan inte handla i motsats till, eller ja, motsats till sin karaktär och natur. Så allt Gud gör genom oss, för oss, det är av nåd. Men han säger tydligt att om vi har onda avsikter i våra hjärtan, så hör inte Herren oss. Låt mig ta ett exempel. I Josua bok så har vi Israel. De har kommit ut ur Egyptens land. De är på väg till löfteslandet. Och när de kommer in, eller förlåt mig, de har kommit in i löfteslandet. Och den första platsen de kommer till är Jeriko. Och Gud hade gett dem instruktioner om Jeriko. Och en av de instruktionerna var att de skulle inte behålla någonting av bytet de fick i staden. Ingenting fick behållas. Lite senare så läser vi om en man som heter Akan. Och Akan hade av någon anledning sett på någonting som han tyckte var attraktivt i Jeriko. Som vi kan tycka ganska oskyldiga grejer. Några värdesaker, några kläder, någonting som han såg. Och han hade tagit dem här och han hade gömt dem. Och nu kom de till en stad som heter Ai. Och de kunde inte besegra dem. En liten stad. De kunde inte besegra. Efter denna fantastiska seger över Jeriko så var det tvärstopp. Och sen ser vi Josua bedjande på sina knän. Han ligger inför Herren. Och vad säger Herren till honom? Jo, han säger till honom i kapitel 7 och vers 10. Han säger att res dig upp, ty Israel har syndat. Alltså, jag är inte intresserad av dina böner förrän du har gjort upp med Gud. Och det är ganska intressant. Det här, jag tar det personligen som en utmaning. Att det var någonting här som låg i botten och kokade. Jo, det var Akans synd. Och de gjorde upp med det. Och sedan kunde Israel gå vidare. Men det är intressant att se att det finns de här sakerna som står i vägen. Och här ser vi det. Och vad är problemet med synden? Syndens problem är inte vad många kristna tror. Många kristna tror, vi får inte synda nu för att då blir det hemskt på något sätt här och Gud blir så upprörd och det blir så... Låt mig säga, synden blev lagd på Jesus Kristus i Jesaja 53. Han dog för den. Den är borta. Den kan aldrig någonsin mera skilja oss från Gud i all evighet om vi har blivit hans barn. Men, det här är syndens problem. När vi syndar så får vi ett dåligt samvete. Vi har skuld. Och när vi har skuld, då är vi inte frimodiga. Om vi är skyldig någonting, någonting, pengar eller vad det nu kan vara, så vet ni att vi undviker den personen, eller hur? Vi ser dem komma, vi möter dem på gatan och tar genast liksom och går över på andra sidan och tittar i skyltfönstret. Jag är inte intresserad av att möta den personen därför att det finns någonting mellan dem och mig. Vad är skillnaden mellan oss och Gud? Ingenting. Det är samma sak. Om jag är skyldig Gud någonting, en bekännelse, det vill säga någonting som har med en synd i mitt liv att göra. Okej, okay, då vill jag inte möta Gud. Så det första som vi missar när vi inte vandrar med Gud, det är bönen. Vårt böneliv är inte bättre än vad jag kallar vår nuvarande gudsrelation. Var står jag med Gud just nu i min vandring? Det är också där som jag är i mitt böneliv. Och det är intressant att se hur vi kan undervisa, predika, själavinna, sångleda, ge kollekten, göra fika, söndagsskola eller allt vad det kan vara. Vi kan göra alla de här sakerna även om det inte är riktigt rätt med Gud. Hemska tanke. Men vi kan. Varför? Jo, därför att det är någonting vi gör människa mot människa. Men bönen är annorlunda. Varför? Jo, därför att den är mellan oss och Gud. Där kan vi inte fuska. Där kan vi inte låtsas. Där är det liksom det som gäller. Och visst kan jag be en bön som fariserna gjorde. De ställde sig mitt på torget, ringde in klocka och sa att när jag skulle ge Martin, kommer du ihåg Martin Magnusson, han gav i kollekten, ringde in klocka. Så titta, jag gör, nej, men, alltså skämt. Och men han ringde in klocka och det var intressant att se hur de gjorde det här för att de skulle bli sedda av människor. Det var en religiös bön. Och jag kommer ihåg en tid i mitt liv som det inte var nu, men liksom när jag kanske inte var riktigt rätt med Gud, men liksom att man kunde inte be. Ja visst, man kunde be en färdig formulerad bön, absolut. Och det är inget fel med det om man inte har någonting annat. Men att ha den här gemenskapen med Gud kan vara väldigt svårt, den personliga. Varför? Därför att det är någonting som finns där. Och bönen är därför så viktig. I Matteus 26 och vers 41 så står det att vaka och be. Anden är villig men köttet är svagt. Vad var det som hände med lärjungarna? Han sa, stanna här och be. Men de kunde inte, de somnade istället. Så vi ser hur lätt det är att på det sättet missa det här. Vi ber ofta liksom, när vi har det svårt. Träffade en person alldeles nyligen och han sa, jag är inte intresserad av att gå till kyrkan annat än när jag behöver förlåtelse. Okej. Och det var ju bra att han gick då i och för sig. Och det är ju därför vi går på ett sätt. Men alltså, jag är inte intresserad av någon gemenskap. Jag vill bara ha förlåtelse om jag nu måste ha det. För han ville väl inte spendera evigheten i helvetet, antar jag. Så det var därför han sa det. Det var väldigt intressant. Och jag var så chockad, men okej, han var ärlig. Och jag tänkte bara att liksom att alla dras vid, men Gud säger, det är inte den typen av relation jag vill ha med det. Jag vill ha en relation precis som, jag menar, ett äktenskap eller en vänskapsrelation eller vad det är, liksom att vi vill inte undvika varandra. Liksom att jag gör vad jag måste här därför att det är min plikt och det räcker. Nej, Gud vill ha en relation som är dagligen, stundligen, hela tiden. Självklart. Och bönesvar är inte för rebeller. Det låter som, men faktum är att det här är viktigt. Var vi står inför, och det böneliv vi har inför Gud eller i kammaren, det är egentligen vårt andliga tillstånd. Och jag talar inte nu om att vissa människor kanske är kallade till en bönetjänst. Vi kanske tittar på oss själva och säger, men jag ber inte 3 timmar om dagen. Nej, det är inte det ens jag talar om. Därför vissa människor har en sån kallelse. Gud kallar dem. Man kanske till och med gör att de inte kan gå vidare på något annat område och ha en karriär i det här livet. Varför? Jo, därför att han vill att de ska vara i en särskild kallelse att be. Han separerar dem, han avskiljer dem för det. Och det är inte det att vi ska jämföra oss. Vissa människor har den kallelsen, vissa människor har den gåvan. Så det är inte det vi talar om. Men vi talar bara om att vårt andliga tillstånd är så kopplat till det här. Och vi märker det många gånger, liksom, om jag har gjort någonting. Det är klart jag kan komma till kyrkan. Det är klart jag kan gå ut och göra mina andliga plikter. Men folk tänker inte så mycket på det. Men bönelivet, omedelbart, det bryts av. Därför jag har ingen gemenskap med honom. Och i Hebreerbrevet 4 och vers 16 så står det att vi ska komma frimodigt inför hans tron. Var finns det en religion i denna värld som säger att vi kan komma frimodigt inför vår himmelske fader och bara be om vad vi vill? Men kan vi komma frivilligt när det är någonting som står mellan oss och Gud? Naturligtvis inte. Men vad har vi för ett löfte? Jo, i 1 Johannes 1:9 så står det att om vi bekänner vår synd, vad är Gud då? Trofast att förlåta oss. Trofast. Vad betyder det att bekänna vår synd? Betyder det att vi inför människor står och rabblar upp allt vad vi har gjort den sista veckan eller den sista månaden eller hela vårt liv eller när vi nu bekände sist? Nej, det betyder en enda sak, att jag i mitt hjärta håller med Gud om att hans andes röst som talar till mitt hjärta är sant. Och jag säger i det ögonblicket, jag har fel, du har rätt, Gud. I det ögonblicket är jag i hans perfekta vilja. Vet ni, vad är Guds perfekta vilja? Och vi börjar analysera våra liv och vi säger, ja, jag har gjort 17 432 misstag i mitt liv. Nu har jag bestämt mig för att göra allting rätt. Så nu måste jag gå tillbaks och ta hand om alla de här 17 000 eller mera misstagen som jag har gjort. Och jag försöker att finna min väg tillbaks i livets labyrint och räta ut alla de här problemen. Nej, det går inte. Men allt vi kan göra är att bekänna. Och i det ögonblicket så är jag i Guds perfekta vilja. Så Guds perfekta vilja är bara en bekännelse borta. Är inte det underbart? Jag behöver inte gå till något tempel och offra något djur. Eller jag behöver inte gå till någon kyrka och ge någonting. Jag behöver inte, kom gärna och ge i alla fall, men inte av den anledningen. Men jag behöver inte göra alla de här sakerna. Allt jag behöver göra är att inse och erkänna att verket är fullbordat. Att en gång för alla i Hebreerbrevet 10:10 och 10:14 offrade Jesus Kristus sig själv. En kropp som Gud avskilde för detta ändamål. Som synden blev lagd på en gång för alla. Det är allt. Och när jag bekänner detta, då är jag förlåten. Då är mitt samvete renat i Hebreerbrevet 9:14. Så jag behöver inte gå ut och göra döda gärningar som religion är full av. Döda gärningar. Jag har en levande gemenskap genom det levande ordet med den levande guden. Allting är levande. Religion är död. Ingenting annat. Men det som vi har, jag vet en man i Malmö faktiskt som sa, inte du, men någon som var, han sa, ni klagar alltid på religionen. Är det inte det vi ska vara? Ska vi inte vara religiösa? Det är ju en kyrka det här. Och jag sa, jag förstår vad du menar och jag kanske borde vara tydligare. Men vi menar inte det. Vi menar att religion i bemärkelsen liksom att vi har något människogjort system. Där människor gör en massa saker och ändå inte känner den levande guden i sitt hjärta. Det är det vi talar om. Det är det vi kallar för religion. För titta på Jesus. Han fördömde inte någon. Utom vilka då? De religiösa.
fariseerna.
Vad de har fördömt.
Okej. Varför? Jo, de trodde att de kunde komma till Gud i sin egen kraft. Det var problemet med dem. Okej. Nu tittar vi på de här verserna. Fadern är vingårdsmannen i vers 1. Jesus är vinstocken, vi är grenarna. I vers 2 står det att varje gren som inte bär frukt skär han bort. Och det är intressant att se det här ordet skära bort. Jag är ganska förvånad i grekiska när det ordet är ero. Och det betyder att lyfta upp. Han lyfter upp varje gren som inte bär frukt. Och sen står det i verserna, i vers 3 som vi redan tittade på här, att ni är redan nu rena, så han gör det klart för att det talar inte om frälsning, det talar om gemenskap. Och sen i verserna 4 och 5 så säger han att förbli i mig så förblir jag er, liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär en rik frukt. Så utan mig kan ni ingenting göra. Vi är helt beroende av att vara i honom. Och att förbli är det grekiska ordet meno, som betyder att vara på en utstakad plats. Gud har bestämt en plats för oss. I Kristus, det är vår ställning. Men i församlingen som Gud har kallat oss till, gemenskap med andra troende. Och när jag är på den utstakade platsen, och när jag är i ordet som han har gett mig, i undervisningen, ja, då kommer hans liv att flöda genom mig. Och jag kommer att bära frukt. Och det är ingenting som jag själv kan producera. Utan det gör bara vinstocken Jesus Kristus. Och här står det någonting som kan låta skrämmande i verserna i vers 6. Att människorna, eller fråga mig, om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkas bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Och det är intressant att det står man samlar ihop, för det står egentligen att människorna gör det. Och det vill säga att vi blir, om vi inte förblir i honom, då blir vi svans, inte huvud. Och precis som vi är kallade att vara salt och ljus i den här världen, att salt är någonting som det står att saltet mister sin sälta, alltså det är inte längre salt, då duger det ingenting annat till än att trampas ner av människor. Och det intressanta är att det salt som användes vid den här tiden när Bibeln skrevs, det användes när det inte kunde användas för matlagning och att bevara någonting, så var det värdelöst. Det enda det kunde användas som det var fyllnadsmaterial för vägbyggena. Så när man byggde vägar så strödde man ut det här saltet och sen la man något slags, några plattor eller någonting ovanpå. Och under var det här saltet. Så människorna bokstavligen talat trampade på detta salt som hade mist sin sälta. Och han säger, så är det med kristna. När vi inte är salta i den här världen, när vi inte förmår att bevara, för därför saltet är till för att bevara och att rena, när vi inte förmår detta, ja, då trampas vi ner och människorna går över oss. Vi blir svansen och inte huvudet. Och han säger här att människorna samlar ihop det och kastar dem i elden och de bränns upp. Och jag tänkte på det här hur det står i 1 Korinthierbrevet 3, verserna 10-15 om Kristi domstol eller bemasätet, att det som inte var av Gud, när vi inte förblev i honom, i hans relation, så att vi bar hans frukt som ger en belöning. Det är hans frukt som ger belöningen, det är han som producerade i oss och genom oss. Ja, då står det att det brinner upp. Men det står att vi är frälsta, men så som genom eld. Det är inte underbart. Vilken härlig vers som talar för evig frälsning. Att även den som inte levde ett rätt liv hade ändå sitt barnaskap, om de hade tagit emot Jesus i sitt hjärta. Och här ser vi att den risken finns. Att det vi gör Därför att om vi kliver bort från honom och han inte får bära frukt genom oss, vad bär vi för frukt då? Jo, då bär vi köttets gärningar som frukt. Och de kommer alla att brinna upp. Men lyssna nu vad det står i vers 7. Om ni förblir i mig och i mina ord, och mina ord förblir er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Wow! Be om vad ni vill och ni ska få det. Och det är ett härligt grekiskt ord här som är ginomai. Ni har hört mig tala om det i något annat sammanhang tidigare. Ginomai betyder att någonting skapas ur intet. Någonting skapas ur intet. Ni vet hur det är när vi, om jag är kanske en förälder eller jag är på en arbetsplats och jag ska fördela någonting. Kanske det är lönepengarna, kanske det är tiderna, schemat, kanske det är lördagsgodiset till barnen. Vad det nu är, jag ska fördela det. Jag har bara så mycket att fördela. Så ger jag lite mer till någon annan, så är det någon annan stackare som blir utan. Men så icke med Gud, därför att han är den himmelske fadern. Han har alla resurser. Han har skapat allt med sitt blotta ord. Vad betyder det? Jo, det betyder att han skapar bönesvaret ur intet. Han behöver inte manipulera den här världen och säga: åh, här har vi ett av mina barn som bad en bön. Hur ska jag fixa till det bönesvaret? Ja, det är inget annat än att jag får ta lite från någon annan här. Nej, det behövs inte. Han arrangerar detta så att alla får det som behövs. Han har inga begränsningar. Han har obegränsade resurser. Och Fadern förhärligas när vi bär frukt. Och i det är vers 8 här: min Fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och i Galaterbrevet 5:22 så talas det om andens frukter. Galaterbrevet 5:22 och 23. Han räknar upp dem, vilka de är. Andens frukt däremot är, och sen säger han inte undervisning, administration, predikan, givande och så vidare och så vidare. Vi har talat om de andliga gåvorna. Han säger inte att det är någonting liksom sådant, utan han säger att det har allt med karaktär att göra. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Där är andens frukt. Så det talar om karaktär. Så att bära frukt är att växa andligen, att bli mogen. Därför att då kan jag urskilja. Då, när jag förblir i ordet, så blir jag undervisad av ordet. Jag kommunicerar, eller Gud kommunicerar till oss. Jag blir 2:10 lång, andligt talat. Det är den jag är andligt. Den här killen sa: men jag kan inte spela basket. Nej, men det kan vi lära dig. Men vi kan inte lära dig att vara 2:10. Och det är samma sak. Att vi kan alltid lära oss om vad som är Guds vilja. Men om vi inte har den andliga karaktären, om vi inte är 2:10 långa andligt talat, då har vi inte den här urskiljningen, då har vi inte den här kommunikationen. Men i 1 Johannes 3:22 står det att vi får vad vi ber om när vi håller hans bud. Det brukar alltid Kurt säga. Han säger att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Är inte det underbart? Är inte det underbart? Och förra gången här när jag var borta, så vet jag att pastor Peter talade om frukten. Därför vi hade talat mycket om andens gåvor tidigare. Och det är så lätt att söka andens gåvor men inte söka andens frukter. Och det är samma sak här när vi tänker på bönen, liksom att bara jag lär mig hur jag ska be. Och jag var i vissa kristna kretsar under en period i mitt liv där man mer eller mindre undervisade att bara jag lärde mig hur jag skulle be på rätt sätt, så hade Gud inget val. Han var tvungen att svara på min bön, för jag hade bekänt den i Jerusalem. Okej, okay. Men det har ingenting med det att göra. Det handlar om att han söker en relation med oss. Inte att vi står och pekar åt honom med hela handen.
Gud, gör det. Du, okej. Okay.
Det har ingenting med det att göra. Han söker en relation med oss. Han säger till oss att han har kallat oss. Till vadå? Att bli frälsta. Han drar alla människor. Han säger, om ni blir mina barn så finns det en fantastisk framtid för er. Han säger att ni behöver ha kunskap om viljan. Vad som är min vilja. Inte att ni försöker få mig att göra er vilja, utan att ni upptäcker min vilja. Och sen säger han, men viktigare än den kunskapen är er karaktär, er helgelse. Därför att om det står någonting mellan mig och er, precis som Akan och Ai, där Israel inte kunde gå framåt, och Josua bar på sina knän och Gud säger, upp med dig, gör rätt först, sen kan du komma tillbaka och be. Vi gör upp, och Gud har gett oss utrustningen. Första Johannes 1:9, bekänn, och han är trofast att förlåta oss alla våra synder. Så karaktären ger oss rätt kunskap, inte tvärtom. Så det här är underbara versar som handlar om gemenskap. Kallade till en gemenskap med honom. Och det är också det som det står i Första Korinthierbrevet 1:9. Det är vår kallelse. Att vara i gemenskap med honom. Och när vi är i gemenskap med honom, då har vi detta fantastiska privilegium att be om vad vi vill. Och han, vadå? Genom mig skapar bönesvaret ur inte. Och Gud blir förhärligad genom att vi bär frukt. Är det inte fantastiskt att ha den förmånen, att ha den typen av relation med vår Gud? Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna om bönen och vad bönens svar är och innebär. Och Jesus, vi vill verkligen be dig att du undervisar oss i våra hjärtan om bön, vad det är och vad det inte är. Vi tackar dig för att många, många människor ber idag, givetvis alltid, men i vårt sammanhang. Och vi ber Jesus att du välsignar oss. Herre, vi tänker också på vilka som finns här idag. Och vi vill ta en liten stund av bön. Vi har några minuter. Och vi gör inte detta så ofta, men bara för att det är en särskild dag av bön idag. Vi har undervisat om bön. Att vi vill ge ett erbjudande. Pastor Peter finns här också. Att om det är någon som vill ha förbön för någonting särskilt, så är ni välkomna att komma fram. Om ni inte vill, så behöver ni inte. Kan sitta kvar och bara säga i era hjärtan, okej, Gud, det här har jag inför dig. Och jag vill inte, så att säga, göra någon stor grej av det. Men om någon vill ha förbön, så får ni gärna komma fram. Och vill ni nämna vad det är för någonting, då gör ni det till mig eller pastor Peter. Vill ni inte, då säger ni bara be. Så respekterar vi vilket som det är. Så här är vi ber just nu att du välsignar oss. Vi tar den här lilla stunden i bön som församling. Och vi som sitter kvar i bänkarna kan vara bedjande. Men låt oss ha tro på Herren, att han kan göra ginomai. Han kan göra ett bönesvar, skapa ett bönesvar ur intet, när vi är i gemenskap med honom. Och samtidigt prövar vi våra hjärtan, precis som det står i Första Johannes 1:9. Att det inte är någonting som står mellan oss och dig, Herre. Att vi kan möta dig öga mot öga, utan att vara fördömd, utan att känna skuld, utan att undvika dig, utan att gå över gatan på andra sidan för att vi inte vill möta dig. Bildet talar.